when it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
I'm amazed how many people own stocks. They would not be able to tell you why they own it. They couldn't say in a minute or less why they own it. Actually, you really press them down, they'd say, the reason I own this is the sucker's going up.
There's enough cash in the financial system, and there is an infinite amount of cash at the Federal Reserve, an infinite amount of cash.
Put that check in a money market mutual fund, then we'll reinvest the earnings into foreign currency accounts with compounding interest, and it's gone.
So they had to do something. All they had left was just to print money and start buying things, and that's what they did.
Quick buck artists come and go with every bull market, but the steady players make it through the bear market.
Say money can't buy happiness. Look at the fucking smile on my face.
Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Det är torsdagen den 19 november, men vi spelar in det här tisdagen den 17 november, så har vi det sagt också. Hur är det läget med dig, Fabian?
Jo, men det är fantastiskt. Det är ju fortfarande rapporttider och ett av mina portföljbolag har ju rapporterat en dunda rapport, så man kan inte annat än att vara väldigt, väldigt nöjd och belåten.
Är det C-Limited du kollar på, eller?
Jajamensan.
De växte väl omsättningen med 100% eller något sånt?
Ja, växte allting. Följer ändå för att du vet, det här är 2020. Men god tillväxt, det är allt vi bryr oss om. Skit i vad man betalar för det.
Seedlimited, vi har tagit upp dem i podden tidigare. Jag har ägt aktier i dem tidigare också. Jag sålde ju faktiskt det för ett tag sedan, just för att jag tycker att där är värderingen verkligen nosebleed-nivåer. Men å andra sidan, växer man 100% liksom på per år, så då förtjänar man ju en ganska hög multipel också. Men ja, som sagt, som du säger, den var ner lite grann, men det var ju inte nämnvärt. Det man ska ta med sig egentligen är att med de här tillväxtbolagen så är det många också som förväntar sig tillväxt. Det var ju inte som att det kom som en chock. Men apropå låga multiplar, det är det vi ska prata om idag. Nu har i och för sig även de här bolagen börjat stiga lite grann multiplar, men generellt så har iGaming-sektorn som vi ska prata om idag, så betting, online-casino och så vidare, har ju varit ganska billigt sett till multiplar, just på grund av ESG-flöden, rädsla för regleringar i Sverige och så vidare. Vilka bolag ska vi prata om?
Jo, vi ska ju prata om två riktigt håsiga bolag. För några veckor sedan pratade vi om Evolution Gaming, vi pratade om Kambi. Så jag tänkte, vilka andra iGaming-bolag finns det som är riktigt populära just nu? Och då kommer vi på, det är Enlabs och Angler Gaming. Och det är det vi ska prata om idag.
Ja, men exakt. Nästan har man börjat tröttna nu lite på gambling-sektorn eller iGaming-sektorn. Men det är ju som sagt, det är ett av de få ställen man fortfarande kan hitta vissa bargains. Men du, innan vi hoppar in på det, jag tänkte bara snabbt kolla, kommer du teckna Nordnets IPO nu?
Nej, jag ägde ju faktiskt Nordnet när det köptes ut förra gången. Och jag kommer fortfarande ihåg hur arg jag blev. Jag vaknade upp och loggade in på Avanza och så kollade jag, shit vad nice. Jag hade på något sätt, jag hade missat allting om att Nordnet skulle köpas ut. Mm. Så såg jag bara att det var upp 25% eller vad det nu var. Goda nyheter man drog. Nej, det här bolaget köps då ut. till en jäkligt liten premie. Så att, det var fortfarande lite salt över det alltså.
Ja, jag ska återkomma lite grann till det där, men det där är ju någonting vi har tagit upp tidigare också, att det här med att bli utköpt, det är ju faktiskt ingenting man ska egentligen bli glad över. Det är klart att det är kul att få liksom 25% på en dag, men någon köper ju ut det för att de tror på att utvecklingen kommer vara ännu bättre framgent, och det har varit ju snuvat på.
Å andra sidan, mitt track record sedan det och omsättningen i portföljen sedan 2016, så hade jag säkert inte ägt den då, men ändå.
Det är sant, men nu är hindsight is 2020 eller någonting. Bakgrunden i alla fall, Nordnet ska nu tillbaka till börsen. Alla känner ju till Nordnet, det är ju stora nätmäklaren som utmanar Avanza, eller jag ska inte säga att de utmanar Avanza, men det är de två som står head to head så att säga, som är de stora jätten inom nätmäklarbranschen. De köptes ju ut från börsen 2016, precis som du sa. Det är alltså bara 4 år sedan, så det är inte så länge de har varit privata. Då var värderingen 6,5 miljarder kronor, kan man jämföra med att Avanza då värderas till 9 miljarder. Och motiveringen sades vara att man vill göra tunga teknikinvesteringar som börsen inte skulle gilla eller ha tålamod med. Och därför passar det då bättre att hålla i privat regi. Och slänger man en snabb blick på vinsten nu, så var den ju faktiskt sjunkande i 2 år efter det här utköpet. Men sen har den ökat igen 2019 och nu på rullande 12. Vi har ju inte sett hela 2020, men tittar vi på de senaste 4 kvartalen så har ju vinsten fullkomligt exploderat och idag drygt 3 gånger större än 2016. Sen kan man ju då diskutera om det är window dressing eller coronaeffekter eller så vidare. Men tittar man bara på face value så har det verkligen exploderat. Och nu har man då kommit på att nej, men nu är det bra igen att vara på börsen 4 år senare. Och då tycker man att den rimliga värderingen för det här bolaget ligger i spannet 22-26 miljarder. Och det kan man jämföra återigen med Avanza som har ett börsvärde på just 26 miljarder. Så det är en ganska saftig uppvärdering man gjort. Och räknar vi då på det övre spannet, alltså de här 26 miljarderna som Avanza också är värderade till, då har ju bolagsvärdet på Nordnet tredubblats sedan utköpet. Och man sätter också P/25 på den här rekordvinsten som man har just nu. Kan man jämföra med att det innan utköpet handlades för runt P20. P25 är förut samma multipel som har på Avanza. Så man tycker att man är en jämförbar peer med Avanza. Och då är frågan vad man kan dra för slutsats av det här. Jo, det är väl ungefär det som du sa. Det enda vi verkligen kan säga, vi vet ju inte om man ska teckna eller inte, men det vi verkligen kan säga att lyckas de landa den här IPO:n och få sina 26 miljarder i börsvärde, då kan man i alla fall säga att den här 4 åren utanför börsen blev en förbannat bra affär för familjen Dinkelspiel, medan alla privatsparare, inklusive Fabian som blev utköpta, de snuvades ju på 300% avkastning på 4 år. Så det är väl business as usual får man väl säga.
Ja, jävla Dinkelspiel alltså.
En kul liten side note är ju att Nordnet tycks ha gått ut nu på bred front med annonsering, kanske för att jobba upp just användarsiffrorna inför noteringen. Men jag har noterat att man under en tid nu sponsrat Alex och Sigges podcast. Det är alltså Sveriges största podcast som har några 100 000 lyssnare per vecka. Och i de här sponsrade inläggen är det ju framförallt det sociala nätverket Sharewill som lyfts fram. Där man då har möjlighet att följa både Alex Schulman och Sigge Eklunds aktiehandel live. Det är lite spännande ju. Och jag tänkte faktiskt att vi kan länka till bägge deras profiler här i avsnittsbeskrivningen, så får de lite mer gratis reklam. Det kan vara kul att kolla på.
Ja, det kan vi väl göra om du vill.
Jag tror att någon kommer vara intresserad. Men det jag hör nu tusentals poddlyssnare tänka i exakt samma ögonblick. Eller det är ju inte exakt samma ögonblick, för folk lyssnar ju på det vid olika tillfällen. Men om vi leker med tanke på att det här var en livesändning, så skulle vi höra exakt samtidigt att alla tänker samma sak. Hur har det gått för Alex och Sigge? Vad tror du då?
Alltså jag har ingen aning. Jag vet inte någonting om Alex och Sigge. Är inte det de som är typ 45 bast och fortfarande gråter om hur taskiga deras pappor var när de var små?
Något i den stilen. Men vi kan väl titta på Alex Schulman. Han har ju varit igång med Sharewill sedan slutet på 2019. Osäkert på aktien man var då, men man ser för att det rör sig i grafen. Det kan dock stämma, jag träffade ju faktiskt honom av en slump sommaren 2019.
Oj, det här kommer en name-drop igen.
Det var därför jag det var enbart därför jag tog upp där.
Jag visste det.
Ja, men jag har varit inbjuden till någon slags event för podcastskapare. Och då hade Alex Schulman lyssnat in Market Makers och sa att han var aktieintresserad. Frågade om lite tips och sa också att han placerade just lite småpengar.
Och då var du rekade Anoto.
Nej, men man skulle ju kunna tro att jag har rekat något. För han, jag såg att han hade ägt lite Arctic Sime, som är ett av mina större innehåll.
Oj, oj, oj.
Men sen årsskiftet i alla fall då, så är han upp 13% på Sharewill. Då kan man jämföra med OMXS30 då, som är upp dryga 8%. Och han kör en väldigt kraftigt koncentrerad portfölj med 4 innehav. Det är Breban 2, det är Iconovo, det är Lightspeed och Twitter-snackisen Photocure, det här medtechbolaget som tror att Nemcap har länkat till en kille som investerar i. Och vi kommer ju komma in säkert på Nemcap när vi pratar om Angle Gaming. Sigge å andra sidan, han har ju bara någon dryg månadsaktivitet registrerad. Alex går ju för övrigt under sitt riktiga namn, men Sigge, han har valt att kalla sig för Aktiesamurajen. Jag tror att Investacus får se upp, det finns en till samuraj på stan.
Ja, verkligen. Dags att ta fram en liten stämningsansökan där.
I alla fall så är SIG upp nu runt 6-7% här sedan 1 oktober. Det är inte mycket historik att prata om. Men han är definitivt någon som har förstått vikten av diversifiering. För han har nämligen ett helt bolag mer än vad Alex Schulman har. Han har 5 stycken bolag, eller 5 innehav ska jag säga. Det är en cannabis ETF. Det är Century Casinos och Monarch Casino Resort. Tydligt tema, det är betting och cannabis. Sen har han också Cibus Nordic Real Estate. Och sist, lite otippat kanske den där portföljen, den japanska symaskinstillverkaren Janone, om jag nu uttalar det rätt.
Janone, jag hade ju sagt Janone. Men
Janone, Jan number one. Och bägge två faktiskt följer för övrigt vår tidigare poddgäst Aktieentreprenören på Shareville just. Alex också följer ju Aktiealbin, alltså från EFN, som också har gästat podden tidigare. Kul grej, vi får se. Vi kanske kan få med Alex Schulman och Sigge Eklund här som gäster i podden och snacka aktier med dem. Tror du på det? Investeringsfilosofi snack.
Ja, som de kan säga i sin egna podcast att deras lyssnare ska gå och lyssna i Market Maker, så för all del, kom hit.
Shareville i alla fall är en kul plattform, men när det kommer till webbsidor för aktieintresserade så finns det ingen som slår Börsdata, eller hur? Fantastiskt, fantastiskt produkt, och George är en stjärna, och nu har man återigen överlevererat när man har då lagt in alla siffror kring Nordnets notering, inklusive runt 10 års historik, om det inte var till och med mer. Länk till det finns i avsnittbeskrivningen om man nu vill kolla på den IPO. Men precis som man ska tänka när man tittar på en IPO, så ska man också komma ihåg att den här podden inte är någon rådgivning rekommendation. Vi berättar om process, hur vi tänker, gör alltid en egen analys och glöm aldrig att, vadå?
Att investeringar alltid är förknippade med risk.
Låt oss då se om vi kan vaska fram några case till Alex och Sigge. Vad har du att bjuda på idag?
Ja, man skulle kunna säga att jag har fiskat fram ett case. Man har ut och kör lite angling.
Är det någon slags fiskeordvits?
Jag vet inte, jag tror det. Jag har för mig det. Okay. Men antagligen inte. Angler Gaming ska vi prata om.
Jag tänkte att det mer rimliga hade varit agnat betet kanske.
Ja, men det är därför intelligent för mig. Jag skulle aldrig kunna komma på något sånt. I alla fall, Angler Gaming är ett litet iGaming investmentbolag. Noterat på Spotlight, som främst är riktat mot kasinospel. Och då är det så att Angler, de sköter ju administrationen och förvaltar spelbolagen helt själva i portföljen. Och det som är intressant med Angler är att till skillnad från andra mindre iGamingbolag är att de äger sin egna plattform. Och det här gör ju att de snabbt kan etablera sig på nya marknader. De kan ha höga marginaler eftersom de inte behöver ha en samarbetspartner som till exempel Aspire Global, där de betalar en del av sitt spelöverskott. Dessutom har man ett väldigt litet team, och det här innebär att de snabbt kan trycka ut nya produkter och röra sig in på nya marknader. Och det här teamet är otroligt skickliga faktiskt på att leverera och lansera varumärken på nya marknader. Till exempel när man startade den svenska verksamheten i Q4 2018. Så enligt Skatteverket, så har de varit en av de snabbast växande aktörerna i Sverige sedan dess. Men spolar man tillbaka lite, vad är Angler Gaming? Vart kommer det ifrån? Och Angler, de knoppades av från Betsson 2012 efter att Betsson hade bestämt sig för att renodla plattformen. Det var så att förr i tiden, så länge sedan som 8 år sedan, så hade Betsson 2 stycken plattformar. Och då avknoppade plattformen blev bolaget Angler Gaming. Och helt enkelt så bestod det ju då av en plattform som var baserad på Betssons populära Casino Euro-plattform. Man hade 3 miljoner euro i kassa och sen 30 kunddatabaser. Och helt enkelt så fick Angler Gaming alla tillväxtmarknader och Betsson fortsatte att satsa på sina kärnmarknader. Och så pågick det fram till 2014, då Angler skiftade lite sin strategi och började förvärva mindre bolag inom iGaming. Och efter flertalet förvärv som nu har skett så är man nu aktiv på cirka 25 marknader, och majoriteten av de här marknaderna är så kallade grova marknader. Alltså att man saknar lokala licenssystem. Och det här betyder att de här marknaderna, så är det många konkurrenter till Angler Gaming som inte riktigt når, vilket innebär att Angler Gaming har högre marginaler och väldigt, väldigt stabil tillväxt, eftersom det är inte lika mycket konkurrens på de här marknaderna.
Ja, och det man kan säga är att en grå marknad, då är alltså något slags mellanting mellan det svarta och vita. Den svarta marknaden är förstås där det är olagligt med den här typen av verksamhet. Den vita är där det är lagligt och reglerat. Medan det gråa då är en marknad där det är lagligt men fortfarande oreglerat, så att det är lite mer vilda västern.
Exakt! Det handlar alltså om marknader i Europa, det är Sydamerika, Nordamerika, Australien. Så man har alltså en väldigt bred portfölj, vilket kan vara rätt bra med tanke på grå marknader. Kanske lite mer risky än helt vita marknader.
Ja, det blir ju desto färre gråa marknader man är på, eller desto större del av omsättningen en specifik grå marknad står för, desto högre politisk risk är det förstås om någonting skulle hända på den marknaden. Så att ett sätt att komma ifrån det är att då diversifiera och vara på väldigt många sådana marknader, så varje enskild marknad spelar mindre roll.
Ja, samtidigt så är faktiskt penetrationen för iGaming fortfarande väldigt låg på i stort sett alla Anklers marknader, ofta mindre än 10%. Och speciellt online-spel som är Anglers specialitet har lägst penetration. Och penetrationen på iGaming-marknaden här, det kan ju jämföras med till exempel Sverige eller Storbritannien som är relativt mogna marknader. Här ser man penetration på cirka 50%. Och som vi pratade om i Evolution och Cambio-avsnittet så växer den europeiska marknaden med cirka 6% och USA och Sydamerika växer snabbare än det här. Så att du har en stark underliggande tillväxt på de här marknaderna. Med det sagt, jag orkar inte riktigt gå in på 25 olika länders regleringsrisker och vad som kan hända här. Men jag tycker, som Niklas säger, man bör ha i åtanke att många av de här marknaderna kan över tid bli mer reglerade. Skatt kan höjas, man vet inte riktigt vad som ska hända. Däremot så tror jag att det här kommer vara relativt begränsat, för att annars kommer den så kallade kanaliseringen, alltså graden som spelare spelar på licensierade operatörer, blir relativt låg. Jag menar, är det för hög reglering, är det för hög skatt, då kommer ju folk som vill gambla söka sig till de som inte har licens, som tillåter dem att göra det på ett bättre vis. Det har man till exempel sett i Sverige, där man har förbud på lojalitetsbonusar, du har begränsningar i hur spel fungerar, till exempel hastigheten för spelautomater. Då är kanaliseringen rätt låg, för att väldigt många söker sig utanför de licensierade operatörerna.
Det man ska säga dock där, det är väl det här med att det beror ju också jättemycket på hur regleringen ser ut. Just Sverige lyfts ju ofta av många som ett väldigt, väldigt dålig reglering, just för att, som du säger, att man har egentligen inte gjort någonting för att stoppa heller utländska aktörer, så att det är jätteenkelt att ta sig till utländska olicenserade aktörer, vilket gör att man inte går till de licensierade för att de då har ett sämre erbjudande. Så man har gjort en reglering som missgynnar egentligen de som försöker spela enligt reglerna. När vi kommer in på Endlab sen så kommer vi titta på något som många hävdar är precis motsatsen, det vill säga en marknad där regleringen istället stöttar och bygger upp egentligen en vallgrav, så att man verkligen gynnar de här bolagen som spelar enligt reglerna och är licensierade. Så att det finns två sidor av samma mynt, så att säga.
Absolut, och jag får med att man brukar säga 20% är där man maximerar skatteintäkten och kanaliseringen. Så det är där man vill att en vettig regering ska satsa på. Men å andra sidan, det är inte riktigt likt staten att lyssna på rimligheter. Så det kan gå hur som helst där. Men som sagt, man bör ha det här med skatter och regleringar i åtanke när man investerar på gråa marknader.
Precis, det är ju det man kan sammanfatta i begreppet politisk risk för de här bolagen egentligen, som vi var inne på förut.
Verkligen. Men då kommer vi har gått från 2012, nu kommer vi till tredje kvartalet 2018, för då lanserades dotterbolaget Premier Gaming. Och det här har helt exploderat. Det har gått från att stå för 0% av Angler Gamings omsättning till 24% nu 8 kvartal senare. Och det har dessutom nått lönsamhet. Och sen 2019 så har man både svensk licens som är giltig i 5 år, men man har också licens i resten av Nordeuropa. Premier Gaming driver konsumentvarumärket Pronto Casino, som främst fokuserar på Sverige, men de finns även i Finland, Danmark och Tyskland. Pronto Casino, det är ett pay-and-play-casino som innebär att spelare kan sätta in och ta ut pengar väldigt snabbt. Ta bara några minuter, de är likt Avanza, så har de ett samarbete med Trustly. Det kanske vi också kan ha om de lyssnar på podden. Men det här är ju väldigt bra för att få in spelare som... Man har ju hört om de här kasinorna där du matar in pengar, så det är helt omöjligt att få ut pengarna igen.
Just det här, pay and play är också en stor grej inom online-kasinor, det har ju växt enormt. Och jag tror, min risk för att göra mig bort mig nu här, för jag för mig att det var väl typ Ninja Casino som var absolut först med det, ett bolag som vi också kommer återkomma till, ett brand vi kommer återkomma till. Men det är jättestort, och det är typ det alla, om man tittar på kasinoreklam idag, så är det alla stolt ser med. Det finns ju Snabbare, Pronto, Ninja och så vidare som alla pekar på att det ska gå väldigt fort att komma igång att spela. Du behöver inte ens signa upp för en konto, du köper BankID, skickar in pengarna som är inne på en sekund och sen är du igång liksom, pay and play. Och det kan man ju kritisera också i många bemärkelser, men det är en annan diskussion.
Ja, för bolaget så är det ju bra. Sen får man väl kritisera hur man vill, ur moralisk eller etisk aspekt. Men jag håller mig till att det lockar in spelare och det är alltid positivt om man vill vara investerare.
Och det är mindre friktion för de som vill spela och se det som en underhållning, så kan man väl också se det.
Ja, exakt. Det är ju det som lockar in kunderna. Sen har man även dotterbolaget Starfish Media. Och det här är ett holdingbolag med spellicens i Curacao och operatörsverksamhet under 4 varumärken. Då Lucky 31, Casino Extra, Casino Estrella och Dublin Bet. Och alla de här samarbetar med ledande leverantörer av spel, då NetEnt, då Evolution Gaming, Yggdrasil. Så då har en riktigt kvalitetsstämpel här på spelen som levereras och som kan spelas av kunder. För man vet ju att från vårt avsnitt med Evolution Gaming att det är det här kunderna vill ha. Så att de tillhandahåller det här är ju bara en positiv grej. Sen äger även Starfish iGaming Partners, som är ett affiliatebolag som säljer de här operatörerna till tredjeparts affiliatesidor, som i sin tur driver trafik till Anglers sidor. Så de har lite allting i det här investmentbolaget.
Ja, det man kan säga om Angler är att det är ju på många sätt ett spännande bolag, just för att det är den här investmentbolagsprincipen eller holdingbolaget. Samtidigt innebär det också att man får väldigt mycket diversifiering förstås, men man får också fruktansvärt svår företagsstruktur att hålla koll på. Men jag tänker att vi ska hoppa in och kolla på hur siffrorna ser ut, för där de talar ju ett lite tydligare språk, kan jag tycka. Och framförallt är det intressant att se nu hur de har klarat sig under corona och allting.
Ja, Q3 släpptes då förra veckan. Vi spelar in den 17 november och jag tror att det släpptes onsdag den 11 november. Och det här var alltså det näst starkaste kvartalet någonsin enligt vdn. Men det nådde inte riktigt upp.
Men inte enligt börsen.
Nej, inte enligt börsen. Så att jag tror aktien stängde ner minus 20% den 11 och sen dess har det backat kanske totalt minus 25% senaste veckan. Och jag tror det här är en rätt liksom stor överreaktion med tanke på hur bra den här Q3 egentligen var. Omsättningen växte 33% year on year. Kom in på 10 miljoner euro. Bruttomarginalen är väldigt hög för den här typen av bolag. Ligger på nästan 45%. Som sagt så äger de ju sin egna plattform och det här drar ju ner leverantörskostnaderna och drar upp lönsamheten för bolaget. Det ser man, den här höga bruttomarginalen går ju senare vidare på EBIT, kommer in på 3,4 miljoner. Det här är plus 41% year on year. EBIT-marginalen ligger nu alltså på 34%. Och det här går ända ner till bottom line, vinstmarginal på 25%, vilket är fantastiskt fint. Registrerade kunder ökade i Q3 med 21% och deponerande kunder, alltså de som sätter in pengar, ökade med 24%. Så att du ser ju en extremt bra tillväxt i kundantalet också. Lite tråkigt, earnings per share minskade cirka 2%, kom in på 0,03 euro. En stor anledning var valutaeffekter enligt vd. Och ja, man får väl ta det där med en nypa salt. Men allmänt så earnings per share, vi kommer gå in på Enlabs senare. Deras earnings per share trendar rätt liknande. Men som sagt, här har vi ju en väldigt stor andel av intäkterna från oreglerade marknader. Och då kanske man ska sätta en liten rabatt på det här bolaget. Men allmänt så har du liksom ett bolag som har starka kassaflöden, stark resultat och balansräkning. Du har hög nettokassa, vilket innebär att du kommer kunna göra många framtida förvärv om du vill. Och det här är ju väldigt positivt, för inom iGaming vill du ha konsolidering, för det här ger ju skalfördelar. Och sen har de också slutit ett avtal med en ny B2B-kund där Angler ska stå för plattformen, och man förväntar sig att det här ska generera intäkter och positivt kassaflöde till Q1 2021. Sen eftersom man släppte det här i november då, så kom man ut med en liten notis om hur Q4 startar, alltså hur oktober hade varit. Och startade väldigt starkt. Man såg en tillväxt om 10% i dagligt spelnetto i oktober. Och det här var upp över 50% year on year. Så att du ser en väldigt stark tillväxt. Tillväxten i Q4 kan man antagligen vara ännu starkare än de var i Q3.
Det är ju ändå lustigt det här. Du har ju alltså ett bolag som växte omsättningen med 30%, som du säger, year over year. Tittar man på omsättningskurvan 10 år tillbaka, så är den, alltså det är en exponentiell tillväxt. Och vinsten är också stark. Och att det här då faller 20% på rapporten, då tänker man okej, men det är kanske en kraftig värdering, typ som C som vi pratade om tidigare, eller Fastly eller något som så här, minskar de sin guidance minsta lilla, så faller ju bolaget 30%, eller aktien 30%. Men det här är ju ett bolag som handlas till P13.
Ja,
det är ganska sjukt.
P13!
Ja, i och med att de har nettokassa så blir ju enterprise value också lite lägre, så att så, tittar du på typ EV/EBIT så ligger det på 10-11 någonting, så att det är ju helt galet. Skulle man ta in, ja, PEG-tal kanske inte så jätteanvändbart eftersom vinsten kan röra sig ganska volatilt, men PEG ligger på 0,15. Alltså det är, ja, jag vet inte, det är märkligt att ett så, bolag kan vara så billigt. Sen klart, visst, en viss rabatt som du säger för att man jobbar på de här gråa marknaderna och så vidare, men nej, det är för billigt kan jag tycka, i alla fall jämfört med övriga börsen.
Om man då lyssnar på Market Makers tillväxtaktiepodden, då kan man ju verkligen säga att det här är ju ett tillväxtbolag. Jag tycker att allting som där man växer över 15% kan väl klassas på något sätt som tillväxt. Och ja, P13 är helt otroligt. Det här är ju nästan Benjamin Graham-bolag. Allting under 15 ska man köpa.
Nej, men sen ska man ju bara tänka på, alltså det här är ju extremt uttjatat det här med att iGaming-bolagen är billiga. Det är vi inte först med att dra fram den tesen. Men det är ändå, tycker jag, fortfarande lite uppseendeväckande att du hittar de här bolagen för P15, liksom, med tanke på den tillväxt man har. Och då ska det ändå tillräckas att nu har de gått väldigt, väldigt bra här under hösten. Tittar du i början på året då, så var de ju extremt, liksom, så var ju många av de här bolagen ännu billigare. Så det, jag vet inte, jag tror att det finns en del bolag här som man kommer ha lite tufft i perioder säkert, med tanke på att det är de här ESG-flöden och sånt som driver ner kursen antagligen. Men vågar man hålla över tid så kan man nog se fram emot ganska trevlig avkastning. Om ett bolag växer 30% per år, så även om det är låg värdering så kommer det räcka med de här 30% per år.
Ja, alltså iGaming är en typisk contrarian-marknad där i stort sett alla, när man läser om contrarian, det första de rekommenderar, ja men gå på antingen, istället för att gå på hatade bolag, gå på hatade marknader. Tobaksbolagen är ett typiskt sånt contrarian-marknad som har avkastat extremt bra över tid, även fast man tror att de ska bli reglerade till döds. Men i alla fall, det blev lite rörigt här mot slutet, så jag tänkte bara sammanfatta Angry Gaming. Det är alltså, här har vi ett billigt bolag med hög tillväxt, de har bra lönsamhet, och det här är till följd att de verkar på gråa marknader som många andra inte vill in i. I samband med det här så har de en egen plattform och de har ett litet, väldigt skickligt team som snabbt kan ta sig in på nya marknader. Sen är det också värt att påpeka att likt mycket annan typ av underhållning så är iGaming relativt konjunktursokänsligt.
Ja, och sen så får vi inte glömma den absolut största säljpunkten av alla, och det är ju att NemCap, alltså den här Twitter-profilen, han äger ju Angler och säger att det är det bästa. Det är som att köpa Cherry för typ 5 år.
Nej, tokos.
Den här veckan har vi med oss en sponsor i form av Spiffbet med ticken SPIFF, som är ett börsnoterat också iGaming-bolag som vi tycker passar rätt bra in i den här mixen med dagens case. Spiffbet de grundades 2011 som en spelbörs, men gick sen över till att producera sportsbettingspel. Och 2015 börsnoterades man och fortsatte utveckla de här spelen, men man fick faktiskt ingen vidare fart i verksamheten, så man valde att plocka in nya styrelsemedlemmar, ny vd och skiftade mot att börja utveckla egna kasinospel tillsammans med leverantörer i bland annat Afrika och Östeuropa. Men jag har gjort något av en turnaround här nu, och det här bolaget ser ganska annorlunda ut framåt nu.
Ja, speciellt 2019, för då breddade man verksamheten genom att förvärva spelstudion Stockholm Gaming, alltså STHLM Gaming, som agerar som en teknik- och distributionspartner. De hanterar licenser, backend-teknik och försäljningen. Dessutom lade man även till kasinospel, och man hade inte bara sportspel.
Ja, precis. Man breddar det här erbjudandet. Och nu under 2020 så har det verkligen hänt väldigt mycket i Spiffbet. Man lanserar egna spelserver som ger mer tyngd, effektivitet, speldistribution. Utöver det fokuserar man helt på spelutvecklingen just till Afrika och Östeuropa. Intressanta marknader. Och man lägger nu mer fokus på just kasinospel snarare än de här sportspelen. Tagit in externt utvecklade spel för att öka produktutbudet och så vidare. Och nu under 2020 förvärvar man Metal Casino. Det här är ju ett välkänt varumärke skulle jag säga. Och i samband med det gjorde man också en företrädesemission till kursen 27 öre per aktie. Man har ju kontinuerligt egentligen använt aktier för att förvärva andra bolag och bredda egentligen verksamheten. Och här kan det vara intressant att fundera på det här just med multipelarbitrage och sådana saker också. Man köper de här bolagen oftast relativt billigt sett till salesmultiplar. Men efter den här företrädesemissionen hade man en påfylld kassa, en helt ny verksamhetsgren dessutom, och förvärvet av Metal Casino har följts av Goliath Casino, Bellis Casino, Cashmio Casino. Så man är väldigt aktiv inom förvärv och försöker bygga upp också någon form av egentligen investmentbolag kring iGaming. Så idag har man 6 stycken kasinovarumärken. Man har också fått in starka team med många år erfarenhet av online-kasino. Och idag agerar de här kasinorna på 3 olika white-label-plattformar. Vilket är bra egentligen för billiga tilläggsförvärv. Det vill säga man kan flytta in domän, kunddatabas, immaterialrätt och så vidare. Men få skalfördelar. Och i förlängningen så satsar man på att gå över till en gemensam plattform, säger man.
Ja, idag har man alltså 6 varumärken inom B2C online-kasino. Det är fokuserat på 6 marknader, bland annat Sverige, Danmark och Finland. Man har även 3 varumärken inom B2B spelproduktion. Och där fokuserar man på tillväxtmarknader. Och här har man bland annat 16 spel på egna spelserver och över 60 tredjepartsspel.
Och de här förvärven, som sagt, delvis finns det där med multiplarbitrage som vi pratar om. Och dessutom uppnår man ju synergier, alltså vi skalfördelar, likt det vi såg i Delivery Hero som vi bland annat pratade om förra avsnittet. Man får de här kostnadsfördelarna i form av effektivisering och stordriftsfördelar. Man får också högre förhandlingsstyrka egentligen mot leverantörer eftersom man köper in mer helt enkelt. Man får en bredare marknad också. Och också stora synergier inom operatörssegmentet och spelutveckling genom att vara både operatör och spelutvecklare.
Ja, strategin framöver att man vill investera i marknadsföring och optimera erbjudande för varumärket, man vill göra billiga tilläggsförvärv, man vill göra företagsförvärv där man satsar på operatörsverksamheter med omsättning 15-60 miljoner svenska kronor, och så vill man ha ett positivt operationellt resultat och starka synergier på de här bolagen. Dessutom vill man förvärva spelutvecklare med omsättning 5-10 miljoner kronor, och det här ska vara en del av ett komplementdistribution och spel som kan distribueras via Spiffbets system. Dessutom satsar man på att utveckla spelutvecklingen. Man vill att den ska bli ännu större, ännu bättre, och man vill satsa på fler egna spel på det egna kasinot.
Sen när man kollar på bolagets finanser så ska man, är det viktigt att påpeka att kasinoverksamheten har inte konsoliderats in i räkenskapen än. Man satsar på break-even 2021, men idag gör man inte vinst. Och stark expansion på tillväxtmarknader är någonting annat man satsar på. Just då tillsammans med lönsamhet via effektivisering och tillväxt. Om du är intresserad av att kika vidare på Spiffbet så kolla in i avsnittsbeskrivningen. Där finns det dels såklart en länk till bolagets hemsida. Men vi länkar också till en presentation som deras CFO höll här för Aktiespararna nyligen. Den finns uppe på YouTube och är väl värd att kolla på om man vill få en förståelse för bolaget. Men som vanligt så ska man tänka på något när man investerar i bolag. Vad är det, Fabian?
Jo, att alla investeringar är förknippade med risk och görs på eget ansvar.
Precis, så gör alltid din egen analys och tänk på att investeringen kan både gå upp och ner i värde. Säg stort tack till Spiffbet. Då går vi vidare till Enlabs, också lite av en Twitter-favorit. Bland fått mycket eld i baken av när det kommer 2 analyser från AltaFox Capital, en liten fristående fond som vi kommer återkomma till strax.
Ja, de har ju börjat få upp lite av en internationell publik nu.
Verkligen, det är för att de plockar upp alla de här håsade svenska iGaming-bolagen. Då älskar alla dem på svenska finanstwitter. Men Enlabs, en kort bakgrund, ett kasino- och bettingbolag huvudsakligen baserad i Baltikum, alltså Estland, Lettland och Litauen. Och det här är en väldigt stor pusselbit som man måste förstå med Enlabs, att de är väldigt fokuserade där. Så att de har runt 70% av omsättningen i Lettland. Till största del online-kasino förstås, och betting också online. Men det finns faktiskt också en del fysiskt, i och med att det krävs faktiskt för att få ha licens just i Lettland då. 20% av intäkterna kommer faktiskt från de här fysiska butikerna. Det är lite intressant. De här har ju förstås varit förlorade nu på corona, då man i Lettland gick ut och sa att man skulle stänga ner de här, de skulle hålla stängda för att förhindra smittspridning. Och då tänker man att men det är bra, det är positivt, då kommer folk dra sig ut på nätet. Men då tyckte lettiska regeringen att nej, det ska inte vara för enkelt. Vi stänger ner även online-delen i sympati för de här butikerna. Kanske ett vettigt beslut med tanke på att man då ansåg det väldigt riskfullt att om folk ska sitta hemma och inte ha någonting att göra, ja då kanske de kommer spela ännu mer online. Så trist för bolaget, men kanske bra för de som har problem med spel. Det blev i alla fall en tråkig historia för Enlabs i summa summarum, men det får ju ses som en one-off 2020, och tack vare faktiskt att man hade bra relation med leverantörer och god kostnadskontroll så har man faktiskt kommit ut här mer eller mindre plus minus noll, så att jag tycker man har hanterat det här bra ändå. Bolaget har drygt 300 anställda, kontor i Tallinn, Riga, Vilnius, Malta, Marbella, Minsk och Stockholm. Och man innehar nationella spellicenser i 6 stycken länder. Kändaste varumärket man kan lyfta upp här i Optibet. Men jag nämnde ju Ninja Casino här tidigare, och det är faktiskt också ett varumärke man har förvärvat nu. Det har ju varit en långdragen process där med att man vill förvärva svenska Global Gaming som var noterat här i Sverige. Och de är just kända för att de äger Ninja Casino. Det är det de är mest kända för. Men nu till slut har man förvärvat så mycket aktier att de kunde då tvångsinlösa de sistnämnda. Och därmed äger man då hela bolaget. Och då har det snackats mycket om att man ska återlansera Ninja Casino. Nu, de vart ju av med sin licens, vilket gjorde att Global Gaming föll som en sten på börsen. Men Enlabs själva säger att nej, Ninja Casino och Sverige marknaden, det är snarare kanske ett grädde på moset. Anledningen till det här förvärvet är främst att få del av verksamheten i Finland och Estland. Men jag nämnde Baltikum, och det ska sägas att det här är just, när vi pratade om Angler Gaming så diskuterade vi mycket det här med just regleringar. Och Enlabs, de kör ju raka motsatsen mot Angler, de jobbar ju med sig bara på reglerade marknader. Man har 94% av intäkterna från reglerade marknader. Och det här är dessutom bra marknader som växer snabbare än marknaden stort. Man har, där man har låg skatt. I Lettland får man ligga på 10% skatt, så det är väldigt bra. Man har också bra regleringar på ett sätt som gör just att de här olicensierade utländska aktörerna blockeras. Man blockerar domäner och sådana saker och ser till att stärka de licensierade inhemska aktörerna så att de får en starkare ställning. Så det är alltså en vallgrav egentligen man bygger upp här. Man har dessutom ett väldigt bra och starkt insiderägande i bolaget, vilket vi gillar. Styrelse och ledning och sådär äger väl runt en tredjedel av bolaget, om jag inte minns en siffran fel. Och just det här med politisk risk, vi pratade ju om det, och det är väldigt relevant i den här typen av bolag. I faktiskt på de flesta av Enlabs marknader så har man snarare en positiv fördel just av de här regleringarna. Däremot skulle jag säga att den stora kanske politiska risken, om man nu ska prata om det, det är ju risken för att man höjer skatterna, att politikerna ser möjlighet att få in mer pengar. Som du pratade om tidigare, var väl Copenhagen Economic Report, eller vad fan heter de för någonting?
Ja, exakt.
Det var ju de som hade tagit fram den här siffran på att 20% var den perfekta avvägningen mellan skatteintäkter och att inte, och att fortfarande främja de inhemska aktörerna. Man har alltså 10% där i Lettland, så att det finns utrymme att höja det, och det skulle ju såklart slå hårt mot resultatet för Enlabs. Men i övrigt så tycker jag faktiskt att den politiska risken snarare är det politiska är snarare någonting en fördel för det här bolaget. Sen har man väldigt fint och bra insiderägande. Jag vill minnas att det är runt en tredjedel av bolaget som ägs av styrelse och ledning, så det är trevligt. Men de här marknaderna då, för Baltikum som sagt är en stor central del, och det här är lite intressant och många som ställer sig frågan till om det är bra marknad eller inte. Men det vi kan säga är att den licensierade online gambling marknaden i baltländerna, den växer faktiskt över 20% per år. Så även om man bara skulle liksom bibehålla sin position utan att växa ytterligare, då skulle man ha en ganska fin utveckling framåt i det här bolaget. I verkligheten dock så har man växt starkare än marknaden i stort. Man har legat på plus 30% per år för gaming revenues, och man har ett 3-års EBITDA CAGR på närmare 30%, så det är ett extremt snabbväxande bolag. I och med att man tar marknadsandelar på princip samtliga marknader man är aktiv på, så lyckas man då som sagt växa snabbare än marknaden. Och i och med att man tar marknadsandelar på i princip samtliga av de här marknaderna man verkar på, så lyckas man då som sagt växa snabbare än marknaden sig. Men marknaden sig, som jag sa, väldigt stark. Dessutom, vi har ju medvind på flera håll. BNP-tillväxten i de här baltländerna taktar drygt 5% per år i snitt sedan 2010. Så folk får alltså bättre, tjäna mer pengar och har väl därmed också kanske mer pengar att spela för, om man ska vara krass och lite cynisk här. Bolagets egna finansiella mål är att växa vinst per aktie med minst 40% per år. 20-30% EBIT-marginal ska man ha, och man ska ha minst 25% organisk tillväxt tillsammans då med genomtänkta förvärv som trycker upp det här ytterligare till de här 40%.
Så du har alltså ett otroligt tillväxt och otroligt underliggande tillväxt. Det är nästan i klass med många mjukvarubolag.
Ja, men faktiskt, man kan ju verkligen prata om medvind i alla fall i det här bolaget. Och vi kan väl ändå ta upp det då, just det här med den här medvinden. Vi har ju varit inne på det förut när vi har pratat om andra bolag i den här sektorn. Casino och betting på nätet, oavsett vad man tycker om det, så är det i alla fall en väldigt, väldigt snabbväxande marknad där det finns mycket pengar att tjäna. Och i och med hur mycket som fortfarande faktiskt är fysiskt, så finns det definitivt utrymme kvar att växa väldigt mycket. Corona har förstås snabbat på den här utvecklingen ytterligare, precis som i all annan form av digitalisering. Det är väl ingen som motsätter sig egentligen att det här kommer bli mer och mer digitalt desto längre tiden går. Tittar vi nu Q3 2020, som sagt, man har haft lite problem här med att man haft nedstängda butiker och lite sådana saker. Men intäkterna ökade faktiskt 35% year over year. Den organiska tillväxten låg på 10%, så där ser vi att mycket kommer från de här förvärven. Aktiva kunder ökar nästan 80%. Det är en ganska galen siffra. Vinst per aktie ökar med nästan 30%.
Otrolig, vilken rapport.
Ja, och börsvärdet idag på det här bolaget, det är 2,7 miljarder kronor. Det är liksom inte jättegigant. Det är ett EV/EBIT kring 29. Enterprise value, där det tar ju hänsyn till skulder, och det här bolaget har en väldigt fin balansräkning vid lag och såklart en nettokassa, det gillar vi. P15, lite samma som med Angry där. Det är lite konstigt att det kan vara så billigt när det är att man ska ha liksom den typen av rabatt mot den här tillväxten och stabiliteten som man uppvisat historiskt. Drar man in PEG där ligger den på 0,25. Aktien handlas idag kring 38-39 kronor någonting, bara för så att vi har historiken med oss. Men man kunde ju under corona kanske köpa den för nära 10. Det hade ju varit trevligt, så att det var ju betydligt, betydligt billigare. Och även i början på året så var det också ett betydligt billigare bolag. När Altafox började lyfta det här bolaget som mest, tror jag, då pratade man ju om P10, något sånt där. Och nu är det P15, det är ju då 50% upp, men det är fortfarande, tycker jag, ganska mycket utrymme kvar att växa. Och som sagt, även om man inte får den där uppvärderingen, även om man inte får multipel expansion, så kan du fortfarande ta in den här fundamentala tillväxten i bolaget. Så att även om det är P15 nästa år och det har växt 30%, ja, då ska ju aktien ha gått upp 30% istället.
Jo, men exakt. Du måste inte alltid ha multipel expansion för att få en multibagger. Jättemånga bolag som inte har haft multipel expansion men har konstant haft en väldigt, väldigt stark fundamental organisk tillväxt som har gjort att över tid har du varit en fantastisk affär ändå.
Kul att du nämner multibagger, för jag skulle precis komma in på det. Bolaget följs av analytiker från Introducer Redeye, så det är inte jättebevakat. Men vi måste ju förstås nämna Altafox Capital. Det går inte att komma undan för det. Det har varit en riktigt Twitter-snackis. De har släppt 2 stycken väldigt läsvärda analyser av Endlabs under 2020. Och i somras släppte de ju den här närmast mytomspunna nu, Makings of a Multibagger. Det var ju en 625 sidor lång rapport där man gick igenom egentligen några av de bäst presterande aktierna under de senaste 5 åren. Och då man försökte utröna egentligen vad som har gjort dem till så bra investeringar. Vi pratade om det i avsnitt 144 av podden, om man vill gå tillbaka och lyssna på det. Runt 100 bolag beskrivs rapporten, bland annat Evo, men också Enlabs då. Så Enlabs är en av de här många multibaggers som vid släppet av den rapporten i alla fall hade levererat makalösa 500% i totalavkastning de senaste 5 åren. Så trots det, trots 500% upp, så är det fortfarande värderat till P15. Det är rätt intressant. Och vi ska inte upprepa allting som tas i den här rapporten. Vi har redan sammanfattat det i avsnitt 149 som sagt. Men jag vill lyfta några poänger som jag tycker spelar in extra bra just på Enlabs. Dels så var det ju att majoriteten av de här multibaggers som man tittade på var faktiskt europeiska bolag. Och det är nog inte många som skulle gissa det, med tanke på att hela världen är ju så fokuserade på Nasdaq och de här techbolagen. Men det är just därför också man kanske kan hitta intressanta bolag. Det är därför jag tror också Sverige faktiskt är en väldigt intressant och bra marknad. Vi ska vara glada att vi har det som vår hemmamarknad. Europa hamnar mycket i skymundan. Det är inte så många som många undervikta i Europa har gjort väldigt länge i alla fall. Och det gör ju också att man helt plötsligt får en chans att hitta underanalyserade och undervärderade bolag. Man kanske inte vill köpa europeiska index, men däremot kan det finnas guldkorn dolda här som inte någon annan ser. Och det ni kanske minns då från avsnitt 149 när vi gick igenom rapporten, det var ju att den här fenomenala avkastningen som de här multibaggerserna har genererat de senaste åren, det beror ungefär 50-50 på multipel expansion som tillväxt i bolags fundamenta. Så som du sa, visst, man kommer väldigt långt på fundamenta om bolaget växer 30% per år, men multipel expansionen är en lika stor del oftast av totalavkastningen. Så det är ändå viktigt att fiska upp sakerna till bra värderingar. Och det där tycker jag faktiskt är en viktig poäng som man kan ha i bakhuvudet. Jag vet att många, det känns som att många inte tänker så mycket på värderingen när de tittar på de här snabbväxande techbolagen och så vidare. Men man kan formulera om det på ett sätt så att det blir mer rimligt eller lite lättare att sätta sig in i. För de flesta stirrar sig istället blinda på tillväxten i bolaget och möjligheten att växa sin vinst framöver också, eller omsättning oftast i de här bolagen. Men man ska faktiskt också titta efter om det finns potential att växa sin värdering. Det är ju precis lika relevant egentligen. Även om man kanske inte ska hoppas på det, så vill man gärna att det ska finnas möjlighet till det. Då har man ju större chans till en bra investering. Det är ett annat sätt att se på värdering, tycker jag.
Absolut, jag håller med. Jag tror väl att de flesta skulle föredra att kunna köpa ett väldigt billigt bolag som kan växa väldigt kraftigt. Men du kommer aldrig få det. Det är no such thing as a free lunch. Då får du ju ett sånt här typ av bolag där det finns någon typ av liten läskig politisk risk. Du kommer väldigt, väldigt sällan hitta ett bolag som växer så här snabbt och är så här billigt utan att det finns något annat, liksom, som någon liten notis där som bara, här är det någonting som spökar.
Några andra egenskaper som utmärker de här fantastiska multibaggerserna som vi pratar om, eller de här fantastiska investeringarna, är också egenskaper som jag och Altafox Capital själva för övrigt argumenterar för att Enlabs har. Delvis är det att man har ofta kunnat boosta sin tillväxt med strategiska förvärv. Det ser vi i Angry Gaming, det ser vi också i Enlabs att man gör. Och man har tydliga och starka moats, så det var det vi pratade om tidigare. De här höga instegströsklarna för konkurrenter på de här hårt reglerade marknaderna. Avslutningsvis tänker jag, för att knyta ihop hela den här säcken, så tar vi de 5 key takeaways som den här rapporten presenterade och så applicerar dem på Enlabs för att se om de uppfyller de här kriterierna.
Låter bra.
Nummer 1, man ska leta efter bolag med unika marknadspositioner och starka moats eller vallgravar. Och det har vi som sagt redan argumenterat för att Enlabs har. Man jobbar på marknader med medvind där man dessutom har en reglering som gynnar etablerade aktörer. Nummer 2, leta efter finansiellt sunda företag. Och det kan man verkligen säga att Enlabs är också. Man har en stark balansräkning, nettokassa och man är väldigt lönsam. Och det här är någonting som vi redan lyft också i avsnitt 149. Men det är väldigt viktigt där att många tror att man måste in i ett bolag innan de vänder till lönsamhet. Man måste liksom in innan den stora händelsen sker. Men det är inte sanningen, utan oftast så hittar du ett bolag som är lönsamma och som växer kraftigt, så kommer de antagligen ofta fortsätta göra det över tid. Så du behöver inte vara så tidigt inne som du tror. Man kan hitta ett bra lönsamt bolag som fortsätter växa stabilt år ut och år in. Det är nästan mer värt, kan jag tycka, med stabilitet snarare än den här explosionsutvecklingen lönsamhet.
Jag håller 100% med. Jag skulle nästan vilja säga att det finns nästan inget som heter ett missat tåg. Jag menar, varför skulle du, även om du har ett bolag som har gått 100% senaste åren, men om de fortsätter växa och liksom kommer in med kvartal som där du är 50% upp, 100% upp, varför skulle du inte vilja köpa det istället för att köpa ett bolag som har stått stilla i flera år? Det för mig är helt vrickat att man kan ens tänka så. Har ett bolag som växer, har växt, liksom växt jättebra, fortsätter växa jättebra, köp det bolaget. Jag ser inte just i Enlabs fall, men liksom du har inte missat tåget. Och sen när det kommer till finansiellt sunda bolag, jag har säkert sagt det här tidigare också, men jag vill verkligen liksom peka på att det är skillnad på förhoppningsbolag och bolag som inte går med vinst. Håll koll på vart pengarna tar vägen på väg ner mot bottom line, för att olika bolag kommer använda pengarna på olika sätt och kommer behövas i olika stadium. Ja,
det där är någonting som vi har tjatat mycket om när det gäller de här SaaS-bolagen, alltså de här techbolagen som ofta då, istället för att visa vinst, så tar de pengarna och stoppar in i R&D och marknadsföring för att liksom ytterligare kunna spinna på tillväxten. Där är det ju den här jättesvåra balansgången mellan, kommer de kunna vända till vinst eller inte? Där verkligen måste man in och gräva, vad gör de egentligen med pengarna? Läggs de på vettiga saker eller inte? Netflix, superbra exempel på något som gjort rätt. De har ju stoppat in alla pengarna i content och content får ett jättestort eller ett stort lifetime value som gör att varje liksom krona de lägger i content kommer ju betala av sig många gånger om i framtiden. Bara för att följa upp på det här du sa också med att det är sällan man har missat ett tåg. Det finns ju också otaliga exempel på Fortnox, Evolution Gaming, massor med bolag som bara varje år så tänker man att nu är det för dyrt, nu har jag missat tåget. Tittar vi på Enlabs för 5 år sedan, eller 500% sedan om man ska prata avkastning. Anledningen till att inte bolaget var intressant då enligt många, det var ju för att man då tyckte att man var för verksamma på för små marknader. Man tyckte Lettland, Ukraina och Malta som det var då. Där fanns det inte tillräckligt med utrymme att växa. Och skulle man försöka expandera till nya marknader utanför det, så skulle man aldrig lyckas. Och dessutom var man faktiskt inte lönsamma på den tiden. Däremot året efter redan så vänder man till vinst och sen har man utökat marginalerna i princip varje år. Idag är ju bruttomarginalen över 70%, vinstmarginal långt över 20%. Och i verkligheten då, som sagt, nu när vi tittar tillbaka 5 år senare, så ser vi att man har faktiskt växt egentligen på alla befintliga marknader. Lettlands online gambling, dessutom bara den, växte närmare 30% 2019. Så att det här med att marknaden i sig saknar utrymme att växa på, det stämde inte heller. De liksom växer i hela marknaden växer i sig och Enlabs har växt snabbare. Och när man expanderar till ett nytt land så ökar man då sin TAM, alltså total addressable market, enormt.
Exakt, och det är det som är så svårt med tillväxt. Det är nästan helt omöjligt att gissa sig fram till i framtiden vad det kommer resultera i.
Ja, och det känns som att jag kanske ska skruva ner lite. Jag låter så extremt positivt till det här bolaget. Det finns ju klart massor med risker. Framförallt handlar det om konkurrens egentligen. Men historiken i det här bolaget, det är det vi tittar på framförallt, är ju väldigt, väldigt imponerande faktiskt och väldigt intressant. Men vi var ju bara på punkt 2 i den här 5-punktslistan. Nummer 3. Tänk på att förvärv kan skapa tillväxt. Det är inte någonting man ska se ner på som något negativt. Och det har ju både Angler och Enlabs bevisat. Förvärv kan vara ett jättebra tillskott till resultatet.
Jag tror att det är jätteviktigt att titta på hur de här förvärven ska komma in i deras befintliga business. Vad det ger för stordriftsfördelar, vad de får för skalfördelar. För rent, kolla bara på alla bolag som finns i hela världen. Och så kommer du se att majoriteten av alla förvärv är negativa för bolagen. De går med nettoförlust på förvärvet. Och det här är helt enkelt för att det är jättesvårt att integrera bolag.
Precis, och det är därför just AltaFox tar upp det här som en poäng, som någonting man ska komma ihåg, att det är en stor takeaway, är ju att i det här fallet så är det ju bolag som har visat sig kunna göra bra förvärv. Det är egentligen det som sticker ut. Det är inte att bara förvärva i sig som alltid är positivt, utan snarare tvärtom. Oftast är det negativt. Det är företagskulturer som krockar. Oftast blir de här synergierna inte alls som man tänkt och så vidare. Men just iGaming framförallt tror jag också lämpas ganska bra. Online-casino och online-gambling är ofta ganska lätt på ett annat sätt att få synergieffekter. Dock betyder det inte att man alltid kan ha det. Men ja, Enlabs och Angler har i alla fall lyckats med det. Nummer 4 då, det är att man inte ska stirra sig blind på multiplar. Givetvis är det bättre att köpa något billigt. Vi var inne på det förut, att man får ju mycket multiplexpansion. Men det är inte så att vi har pratat om P5 eller P1 eller någonting. Utan majoriteten av de här bolagen, runt 80% av de här multibaggers som tas upp, de handlades kring 3 gånger sales, 20 gånger EBITDA och 30 gånger vinsten. Så att det har ju alltså varit ganska höga egentligen multiplar relativt. Och en lär sannolikt hälften av det.
Har vi inga 40 gånger sales där? Det blir lite svettigt.
Och nummer 5, våga leta utanför din hemmamarknad. Och det var det här vi pratade om förut. I framförallt Europa tror jag generellt så finns det många bolag som har blivit underviktade, underanalyserade och lite undangömda. Och de bolagen kan man då ofta plocka upp till lite bättre pris. Och jag tror kanske att Enlabs kan vara ett exempel på det eventuellt. Satan vad bullish det låter, det här känns nästan lite jobbigt. Men det är så det kan vara. Vi har fokuserat på de positiva delarna. Det finns förstås alltid risker med allting. Och generellt har vi sett att den här typen av bolag har inte alltid liksom fått positivt företräde på börsen. Därav att de handlas till så låga multiplar. Med det sagt så ska vi väl kanske avsluta avsnittet. Som vanligt så ska vi köra lite disclaimers. Äger du något av de bolag vi har pratat om idag, Fabian?
Jag gör inte det. Jag gillar båda bolagen. Men jag vet inte vad som ska ryka ur portföljen om jag måste köpa dem. Det är jättejobbigt läge.
Själv äger jag bara Enlabs, men har förstås tittat på Angler också. Det är ett intressant bolag, men äger inget i dagsläget.
Oj, så du håser upp dina egna bolag?
Så är det, bara. Det är därför vi har den här podden.
Då kommer Finansinspektionen och knackar.
Nej, men det ni ska komma ihåg, som vanligt, som jag alltid säger, så är inget hört den här podcasten rådgivning. Alla åsikter, våra egna eller vår gäst och eventuella sponsor tar inget som helst ansvar för det som sägs i podden. Tänk för övrigt också på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar. Alla finansiella placeringar kan gå både upp och ner i värde och ibland totalt utraderas och bli minus om man handlar med hävstångsinstrument.
Yes.
Det var en liten add-on.
Ja, och om du har lite roliga historier från den här sprängkontot, då kan du skriva till oss på podcast@marketmakers.se eller kontakta oss på Twitter @marketmakerspod.
Ja, och så vill vi förstås också återigen rikta lite uppmärksamhet till Spiffbet med ticken SPIFF som sponsrar denna veckas avsnitt. Vi har länkat till bolagets hemsida och en presentation som de gjorde för aktiespararna, för den som vill lära sig mer om bolaget. Men återigen så gäller ju allt det här med att investeringen sker under eget ansvar. Sist men absolut inte minst, Fabiano, vad vill vi säga då?
Jo, vi vill säga en sak. Det är tack för att du har lyssnat, kära lyssnare. Vi hörs igen om en vecka.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier.
Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Do you ever feel like your brain is on overdrive and your mind is constantly racing? The plans, worries, and to-do lists are never ending. Calm can help your mind take a break from the noise by softening anxiety symptoms in the moment and helping you cope with day-to-day stressors. Calm is the number one app for sleep and meditation, giving you the power to calm your mind and change your life. For listeners of the show, Calm is offering an exclusive offer of 40% off a Calm premium subscription at calm.com/stressless. Go to calm.com/stressless for 40% off unlimited access to Calm's entire library. That's calm.com/stressless.